Ska vi stå upp och lyssna till dagens evangelium? Ifrån Markus evangeliets 9:e kapitel läser vi. Johannes sa till Jesus: Mästare, vi såg en som drev ut demoner i ditt namn och vi försökte hindra honom eftersom han inte hörde till oss. Men Jesus sa: Hindra honom inte. Ingen som gör underverk i mitt namn kan genast efteråt tala illa om mig. Den som inte är mot oss, han är för oss. Den som ger er en bägare vatten att dricka därför att ni tillhör Kristus, sannerligen, han ska inte gå miste om sin lön. Amen. Så ber vi Gud om mottaglighet och stillhet inför dig själv. Amen. Varsågod och sitt. Femte söndagen efter 13:e dagen möter oss med temat sådd och skörd i kyrkoåret. Och vi kan fundera hur det hänger ihop med den text vi har läst. Läser vi dock texterna i den första och tredje årgången så kanske det blir lite tydligare. I första årgångens Matteustext så berättar Jesus en liknelse där han säger: Med himmelriket är det som när en man hade sått god säd i sin åker. Och i tredje årgången så berättar Lukas om Jesu vandring upp till Jerusalem där han möter frågan om vilka som ska bli räddade. När vi följer Markus berättelse som vi har läst en del av idag så har vi nu kommit drygt halvvägs i hans evangelium. Första halvan av Markus evangeliet har fokuserat på vem Jesus är. Vad är Guds rike för någonting? Och vi har mött benämningar på Jesus som Messias, människosonen, den lidande tjänaren, Guds son. Nu lämnar Markus detta. Och fortsättningsvis så möter vi berättelser om vad innebär det då att följa Jesus? Vad innebär lärjungaskap? Och det är som det blir en omstart i evangeliet. Eller en andra halvlek om vi talar i fotbollstermer. Det är nu. Det ska avgöras. I första halvlek så mötte vi hur Jesus döptes i Jordan av Johannes döparen. Det gudomliga tränger in i verkligheten då Guds röst hörs från himlen. Och det var till och med innan Jesus hade kallat sina lärjungar. Strax innan vår text vi läste idag så har tre av lärjungarna fått följa med Jesus upp på ett berg där de har mött två av Gamla testamentets profeter, Elia och Mose. Där får de också höra Gud tala. Och Gud säger precis som vid Jesu dop: Detta är min älskade son, lyssna till honom. Och även fast lärjungarna vill stanna kvar där på berget så går ju inte det. Jesus säger att vi har ett arbete att göra också i vår vardag. Lärjungarna ska lyssna och följa Jesus. Och när de kommer ner så ombeds de att driva ut en stum demon ur en pojke. Men de kan inte det. De misslyckas. I början av evangeliet har Markus berättat om hur Jesus själv driver ut orena demoner. Då var fokus på honom. Men nu är det lärjungarna som ska göra det som Jesus själv gjorde i efterföljelse av honom. Men de kan inte det. Och Jesus säger: Det här kan bara drivas ut genom bön. Och vi märker att lärjungarna blir allt mer osäkra och förvirrade. Det hade ju börjat så bra. De trodde ju att Jesus var Guds son. Att han skulle komma med sitt rike. Men nu så börjar han tala om både lidande och död. För sin egen skull men också för dem som följer honom. De får det inte att gå ihop. De förstår inte Vad menar du Jesus egentligen? Efter den här händelsen så är det som lärjungaträningen börjar på allvar. Under hela vandringen upp mot Jerusalem så talar Jesus med sina lärjungar vad det innebär att följa honom. Det står om de första kristna att de följde vägen, att man gick vägen till Guds rike tillsammans med varandra och tillsammans med den uppståndne Kristus. Nu får de här första lärjungarna gå tillsammans med Jesus. Och ändå så missar de gång på gång vad det är som han försöker att säga till dem. När han än en gång säger att han måste lida och dö, så är det som det går inte in. De förstår inte vad är det som ska hända. Istället så börjar de prata med varandra om hur det ska bli i Guds rike. Vilka fördelar som de kommer att få. Vem ska sitta närmast honom på tronen? Vem kommer att bli störst? Ja, vem får överhuvudtaget vara med? Lärjungarna ville gärna dra en gräns mellan sig själva och de som fanns där utanför lärjungakretsen. Hur ska man egentligen göra med någon som kommer och säger att han driver ut en demon i Jesu namn, men som inte tillhör lärjungarna själva? Får man verkligen göra det? För Johannes så var det självklart. Han försökte hindra honom på samma sätt som han hade hindrat mammorna att komma med Jesus med barnen. Men Jesus hade sagt då, hindra dem inte. Och likadant säger han nu, hindra honom inte. Den som inte är mot oss, han är för oss. I Matteus evangeliet så säger Jesus nästan en motsatt sak. Den som inte är med mig är emot mig. Men där handlar det mer om att tro på Jesu underverk, inte att följa honom som lärjungarna gjorde. I båda fallen så gäller den som kämpar mot det onda, kämpar på Guds och Jesus sida, oavsett om man tillhör lärjungakretsen eller inte. De som gjorde det här var troligen några enskilda personer. Kanske frilansande Jesustroende som inte var i den närmsta kretsen omkring Jesus. De följde kanske en egen agenda på ett sätt, men de gick inte emot Jesus och det som lärjungarna gjorde. Kanske de var mer som funktionärer vid vattenstationer på ett maratonlopp som ger löparna en bägare vatten så att de ska kunna orka och fortsätta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Herre, när såg vi dig törstig och gav dig att dricka? Vad ni har gjort för någon av dessa mina minsta, det har ni gjort mot mig. När lärjungarna funderar över vem som ska bli störst, så ställer Jesus fram ett barn och säger: om ni inte blir som barn så kommer ni inte in i Guds rike. När lärjungarna vill hindra den här outsiden att driva ut en demon i Jesu namn, så svarar Jesus att den som inte är emot dem är för dem. Om man bara ger lärjungarna en kanna vatten, så ska man inte gå miste om sin lön. Den som inte är emot är för och har därmed en plats i Guds rike. Eller? Handlar det inte om tro också? Måste man inte tro på ett visst sätt? Är det inte de som tror som kommer in i Guds rike? Ja, det beror lite på vilket evangelium vi läser. I Johannes evangeliet så handlar det tydligt om det. Den som tror och bekänner Jesu namn har evigt liv. Men hos Markus möter vi inte den tanken alls. Förutom i slutet på evangeliet, som troligen inte är skrivet av Markus själv. Hos Markus så är det efterföljelsen och handlandet som öppnar dörren till Guds rike. Till och med den som inte tillhör den närmaste lärjungakretsen, men som handlar i nådens och rättvisans tjänst, får vara med i Guds rike. Det finns också goda människor utanför lärjungagruppen. Det finns förrädare inom lärjungagruppen. Sådd och skörd är temat för kyrkoåret idag. Och när det talas om skörd i Bibeln så handlar det oftast om vad andra har gjort som jag kan få skörda. När det handlar om min egen livsvandring med Jesus så blir det mer fokus på sådden. Kanske inte så konstigt då Jesus själv talar om att han som vetekornet måste falla i jorden och dö för att bära rik skörd. Vem får vara med? Vem får höra till skörden? Vi eller dem? Var drar vi gränsen? Ja, finns det någon gräns överhuvudtaget? Som så ofta så får vi inga enkla svar av Jesus. Som Petrus frågar honom i slutet på Johannesevangeliet om lärjungen Johannes själv. Hur ska det gå med han? Bry dig du inte om det, Petrus. Låt Johannes göra det som han vill. Bekymra dig om ditt eget liv. Bekymra dig inte om andras frälsning i första hand, utan vad du själv gör av ditt liv. Vad är det som du sår? Vad är det som du lämnar efter till andra? Paulus talar i Romarbrevet om att lagens görare går före dess hörare. Och profeten Hesekiel är inne på samma spår i Gamla testamentet då han säger att livet finns hos dem som handlar rätt och rättfärdigt, inte hos dem som rent formellt hör till Guds folk. Att i ögonblicket våga släppa taget om sig själv, det är att vara sådd. Att i stunden och mötet glömma sig själv, det är att vara beredd till sådd. Att släppa beräknandet. Det viktigaste är kanske inte hur många likes jag fått, utan att jag vill dela någonting som kan få betyda någonting för andra. Då jag själv upphör att kalkylera och planera hur jag ska få ut så mycket som möjligt. Då det jag gör sker automatiskt av sig självt utan att jag ens tänker på det, då händer det någonting med sådden. Med Guds rike är det som när en man fått utsädet i jorden. Han sover och stiger upp, dagar och nätter går, och säden gror och växer, han vet inte hur. Av sig själv bär jorden gröda. Först strå så ax, så moget vete i axet. Men när grödan är mogen låter han skäran gå, för skördetiden är inne. Öppenhet utan beräkning. Eller som vi läste i inledningssalmen. Lägg ditt liv i Herrens hand. Lita på honom. Han kommer att handla. Var stilla inför Herren. Vänta på honom. Amen.